Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Det är tisdag den 11 augusti när vi spelar in det här. Och nu måste man väl ändå säga att sommaren har kommit. Det är otroligt varmt här hos mig. Hur är det hos dig, Niklas?
Ja, men det är varmt här också. Det är kvavt. Jag gillar ju inte riktigt det där. Jag tycker att man går ner i varv och man kan inte liksom prestera riktigt lika bra och fokusera när det är varmt och kvavt. Så att oftast, i alla fall på kvällen, då är AC:n igång i sovrummet för att kunna sova. Du vet, jag kommer ju från norr och jag är ju van med kyla. Jag klarar inte av sån här värme. Det är kvavt, men det är väl också rötmånad nu, va? Det är väl augusti. Hela augusti vet jag inte, men man brukar väl säga att det är rötmånad nu.
Ja, det brukar man väl absolut säga. Men nu måste jag säga att nu fick du ju många, många år på nacken här. Jag skojade faktiskt med en bekant om det här om dagen. Rötmånad, det är ju någonting som vår föräldrars generation verkar vara helt besatta av. För de kanske blev skrämda med det när de var små. Det är som att så fort något står framme så kommer det bli dåligt. Bara för att det har råkat bli augusti. Jag tror kanske inte riktigt att det är så, utan det kanske beror lite på hur länge saker och ting står framme och vad det är och hur varmt det är ute. Men, ja, men då vet jag att jag tickar in dig i den där boxen av äldre generation som är livrädda för maten så fort det blir augusti.
Ja, jag har ju blivit lite grann till åren.
Ja, du är typ 10 månader äldre än mig, så att jag vet inte riktigt om jag ska mobba dig för det.
Nej, men varmt är det i alla fall. Det är skönt att kunna få podda åter igen. Det är ju en vecka sen sist. Det är ju alltid en vecka mellan avsnitten såklart. Och det är tur att man inte har varit på kontoret på en liten tid. För jag vet att AC har varit av på kontoret här. Men nu nästa vecka tror jag väl att vi ska börja leta oss tillbaka, Johanna. Det har ju varit en liten följetong här också i podden. Vi har ju pratat om studion som är under uppbyggnad. Så att nu när vi kommer tillbaka till kontoret så får vi ju se. Den är ju inte helt klar, men den är ju nästan klar. Så kanske vi kan lägga in en liten bild också i Avanza-gruppen på Facebook där. Om det är någon som är nyfiken på att se lite grann hur den växer fram helt enkelt.
Mm. Det tycker jag att vi ska göra. Och så håller vi tummarna för att de har kommit lite längre än vad vi kanske vågar tro just nu. Men studio eller inte så ska vi ju podda idag också. Och temat för dagen är lite användbara funktioner på sajten. För att det gömmer sig ju väldigt, väldigt mycket på Avanzas sajt. Det finns, även om det är många som uppskattar den och tycker att den är relativt användarvänlig, så vet jag också att det är många som tycker att det finns så mycket funktioner att det nästan blir overwhelming. Och man vet helt enkelt inte riktigt vad man ska använda och vad som finns helt enkelt i det här smörgåsbordet. Så att vi tänkte väl lyfta fram 5 funktioner på sajten som vi använder oss av och som vi tycker är väldigt bra och vettiga.
Ja, nej, men det är väl lite som du säger där att det finns väldigt mycket funktioner och man kan växa väldigt mycket med sajten. Men jag tror också att man, om man inom citationstecken hänger på de ställen på sajten man oftast är på lite grann som en själv. Man är hemma, man är kring jobbet vars ände ligger och sen så kanske man är i city och man är och handlar eller sådär till vanlig dags. Nu kanske det är inte lika mycket nu för tiden under de här tiderna, men i vanliga fall i alla fall. Hemma, jobb, city på ett ungefär. Och jag kan väl känna igen mig lite grann där också när det kommer till sajten. Alltså skulle man titta på mitt beteende så rör jag mig ju på sajten ganska likvärdigt dag för dag. Jag följer ju börsen, jag följer innehaven och sådär. Men man kanske inte är ute i exotiska terränger på sajten, utan man är oftast där man hänger. Så att bara för att liksom, prata lite grann om de delarna som vissa av lyssnarna kanske inte har hittat till. Men innan det så vill jag också bara säga att nu har ju börsen också stigit 3% sedan vi poddade förra veckan. Så att det har ju varit ändå en ganska positiv börs sen sist, Johanna. Och man pratar ju också om att det eventuellt idag när det här spelas in, det är ju tisdagen här spelas in, så kanske vi kan få se ett nytt all time high på amerikanska S&P 500 också. Igår måndags då så var det under 1 procentenhet ifrån. Så att vi får se helt enkelt idag. Och definitivt när du lyssnar på den här podden så vet vi om så blir fallet eller inte. Men vi är alltså väldigt nära all time high även på S&P 500 då.
Mm. Det är naggande nära. Men det här med att börsen har stigit, det har ju förhoppningsvis även påverkat er som lyssnar, era portföljer här i positiv riktning. Och det kan man ju se på det här första verktyget som vi tänkte lyfta upp nu bland sajten, eller på sajtens smörgåsbord, nämligen analysverktyget som man hittar under min ekonomi i vänsterspalten och sen analys längst till höger i de här fyra rubrikerna som står under min ekonomi-rubriken. Och vad kan man hitta för gott under analysfliken, Niklas?
Ja, men det är precis som du säger, det är ett intressant smörgåsbord med mycket data, och det här är ju något som kommer att växa över tid, vad man då kan hitta här. Men där ser man ju både värdepappersutvecklingen i år och sen även insättningar minus uttag, eller då nettoinsättningar. Om vi börjar med de två, det kan ju vara intressant att veta vilka värdepapper som har utvecklats allra bäst i portföljen eller i sitt sparande. Man kan ju ha flera olika portföljer i termer av flera olika konton. Man kanske har ett för långsiktigt sparande, ett för kortsiktigt, ett för barnen och sådär. Ett för någon målsparande. Och sen kan det också vara ganska intressant att se vad man har satt in, hur mycket pengar man har satt in under året eller historiskt tidigare år och hur det har fördelat sig mellan månaderna. Så att värdepappersutvecklingen och nettoinsättningar. Men innan vi klickar oss in på de två, så ser man också väldigt överskådligt de tre innehaven som har presterat bäst i år och de tre innehaven som har presterat sämst, eller om sådana här lingo brukar man säga, movers och laggers, eller man skulle kunna prata om de som springer snabbast i motionsspåret och de som springer långsammast. Säg att de skulle vara ett lag, man är ju inte starkare än den svagaste länken och portföljen är ju inte bättre än liksom kontentan, helheten av alla innehav, så att de som har gått bäst och sämst. Och under det kommer vi också in på ytterligare lite grejer, fondportföljanalys och mina avgifter och sådär, och den kommer vi komma in på lite senare. Men om man får unna sig att klicka in på den här värdepappersutvecklingen,
yes,
då kan jag ju välja vilka konton som jag vill titta på. Antingen så tittar jag på alla, eller så väljer jag vissa enskilda, det kanske är ett visst konto jag vill titta på. Och sen har jag möjlighet att också jämföra, analysera min värdepappersutveckling på lite olika tidshorisonter. En månad, ett kvartal, ett halvår, i år, eller YTD, eller year to date som man ofta brukar säga också, lingo, ett år och tre år. Och det kommer säkert komma fler tidsperioder lite längre fram. Men där ser man på en gång vad man har haft för avkastning under den här perioden. Och sen kan man se vad man har haft för, alltså totalavkastningen brukar vi ju prata om, och det är ju den totala avkastningen, både kurstillväxt, att en aktie eller ett värdepapper stiger i värde, men även utdelningen. Så att kurstillväxten och utdelningen, det är ju det vi brukar prata om, det är ju totalavkastningen, och det är ju det som är viktigt över tid, och det är oerhört viktigt att återinvestera utdelningen också för att liksom få åtnjuta den här ränta på ränta effekten. Men här så kan man ganska granulärt se vad har jag haft för totalavkastning i portföljen eller de konton jag väljer. Vad har jag haft för kursutveckling, då går vi ner granulärt. Och vad har jag haft för utdelning. Så att du kan titta både på totalavkastningen men även på de två ingående parametrarna. Och jag tycker att det här är väldigt intressant, för ibland kan man ju få en liten aha-upplevelse. Har man mycket värdepapper och antingen stiger eller så sjunker det, men det här ger en väldigt konkret bild över vad det är som har drivit eller tyngt ner utvecklingen i portföljen. Mm. Brukar du kika här? Och sen ser man också månad för månad. Så att du kan ju se alltså din totalavkastning i januari, februari, mars, april. Och kan du också komma ihåg att min puls kanske var ganska hög i mars, och sen så kanske den var lite lugnare i juni. Då ser du ju också hur det översätts till kronor och ören i din portfölj. Mm.
Vilken var din bästa månad här i kronor och ören? Du behöver inte säga summan, men vilken månad var bäst?
Den absolut bästa månaden var april, och den näst bästa månaden var maj, och sen så tredje bästa var juli.
Ja, samma här, precis. Och den absolut sämsta var mars, by far.
Den, den absolut sämsta var mars. Och då kan man också klicka på den här stapeln. Den blir ju röd om det är negativt. Och då ser du ju utvecklingen i kronor och ören. Och sen så ser du utdelningen. Jag hade en ohygglig negativ siffra där. Men jag hade en utdelning. Det
är roligare.
Ja, exakt. Men jag hade en del utdelning, Johanna.
Ja.
Jag har faktiskt fått jag har fått mer än hälften av utdelningen om jag jämför med föregående år. Och det här kan man ju också se på en annan del av sajten, kanske vi kommer in på sen, men hur mycket utdelning man har fått i kronor och ören och för varje år man har varit kund hos oss. Man ser ju även historiskt. Och vi har haft en del utdelning även om det här är ett väldigt speciellt utdelningsår. Och allt det här kan du ju se här.
Nej, värdepappersutvecklingen är en bra del här i analysverktyget. Du frågade mig om jag var inne där. Det är jag nog. Jag tror att jag oftare är inne på den andra delen i den här andra kolossen, eller vad man ska säga, som finns under analysverktyget, nämligen insättningar minus uttag. Den är jag nog inne och kikar på oftare för att ha lite koll att jag faktiskt sparar som jag ska.
Litar du inte på dig själv?
Ja, men jag vill ändå... Jo, det gör jag. Men jag är ju lite tävlingsmänniska. Och då kan jag, när man går in på insättningar och uttag, då kan man ju göra på samma sätt här. Att man kan välja att kolla i år, ett år tillbaka eller tre år tillbaka i tiden. Och då brukar jag välja i år och så kan jag liksom se vilken månad jag har haft störst nettoinsättningar, alltså sparat bäst så att säga. Och då brukar jag välja att ta bort, då brukar jag välja vilka konton här, jag brukar inte ha alla, utan vi har ju vår tjänstepension på Avanza, kanske inte så speciellt förvånande. Och det kan jag kanske inte räkna in i mitt egna sparande, för den summan kan jag ju faktiskt inte påverka. Så de brukar jag ta bort där. Och så kollar jag nettoinsättningar till övriga konton för att se att jag håller en rimlig nivå. Och ibland triggar mig lite till att liksom sätta in lite mer än vad jag gjorde månaden innan kanske.
Nej, men jag tycker att det här är ett väldigt, det är ett roligt verktyg, dels med värdepapperna och se liksom vilka värdepapper i min portfölj har gett bäst avkastning och vad beror det på då, så att säga. Är det kurstillväxten eller är det utdelningar? Alltså granulärt kika vad om man liksom får grotta ner sig i portföljens utvecklingsanatomi på något sätt. Och sen den vi är in på nu också, det nettoinsättningarna är ju också roligt för att se. Sen är det klart att har man ett visst givet sparande varje månad, ja men då är det ju ganska same. Men det är fortfarande ganska, tycker jag, ganska roligt att faktiskt se historiskt vad man har legat på för nivåer och se, som du säger, se att man också sköter sig. Det finns ju en flik här som heter månadsspar och den kanske ligger på noll om man inte har ett autogiro kopplat. Man kanske gör som mig att jag använder ju antingen Swish-funktionen eller Swish slår i taket. Jag kan inte göra min månatliga insättning med Swish, för det är ju en gräns för vad man kan föra över. Så jag kör Trustly, eller så oavsett vad man använder så kommer det ju stå noll där då, så att säga, så att man är medveten om det.
Mm. Men det känns som att vi lär analysverktyget båda två och spenderar väl viss tid där. Ska vi hoppa vidare till nästa verktyg vi har valt att lyfta fram?
Ja, men det tycker jag, och det är ju aktielistan. Bara innan vi går in på den så vill jag väl säga att det är väl någonting som vi kan fokusera ännu mer på Avanza, just att skräddarsy och personifiera ens upplevelse, att man vill dels se hur olika värdepapper utvecklas, hur börsen utvecklas och sådär, men sen vill man ju också ha insights kring hur man själv har sparat, hur man själv har agerat och kanske också få visuellt bättre förståelse för hur man kan förbättra sitt sparande ännu mer. Så därav tror jag att både du och jag gillar det här. För det blir väldigt konkret och man kan ganska lätt också dra slutsatser och reflektioner när man får det presenterat på sånt här sätt.
Mm.
Nästa funktion är aktielistan. Jag tror att många känner nog till den, men jag tror inte alla känner till den. Och det skulle man ju kunna säga är ungefär som en aktiescreener, fast inte riktigt. För vi har inte riktigt så mycket nyckeltal som vi skulle vilja ha för att slå oss för bröstet och säga att det är en screener. Och vad är då en screener, eller vad är vår aktielista?
Ja, vi kanske först ska säga var man hittar aktielistan.
avanza.se/aktier. Där har man en direkt länk som har kommit direkt in på den.
Okej. Om man inte vill skriva så mycket bokstäver så att säga, så kan man ju också trycka på spara, investera, aktier, aktielistan.
Exakt. Och då ska man inte bli, man ska inte bli rädd när man kommer dit, för en screener eller våran aktielistan, det är ju ett verktyg för att hjälpa till att filtrera alla värdepapper, alla aktier vi har på plattformen. Och det är väl på ungefärligt runt 10 000 värdepapper skulle jag väl säga. Jag tror att vi har runt 1000 värdepapper, 1000 aktier om man räknar med alla aktieslag A, B, C och preferensaktier i Sverige. Men på alla marknader man kan handla via vår plattform så är det väl närmare 10 000. Mm. Och då kanske man vill filtrera de här på något sätt. Det kan ju vara så att man vill ha bolag med börsvärde över 10 eller 50 miljarder. Eller så kanske man vill ha en direktavkastning över 3 eller 4%. Eller så kanske man vill se vilka aktier som har flest ägare av alla våra marknader, eller bara i Sverige, eller bara i Danmark, eller i USA, eller vad det kan tänkas vara. Eller de som har gått bäst idag, eller senaste veckan, eller året, och sådär. Så att det finns väldigt många parametrar här, och syftet med aktielistan, det är ju att göra det enkelt och lättöverskådligt att filtrera alla aktier vi har på plattformen, precis ut efter det man själv tycker är allra mest intressant. Och här, vi lägger ju ut veckan som gått i våra sociala medier varje vecka. Och då är det just på aktielistan som jag går in och tittar på vilken aktie som har stigit mest senaste veckan, vilken aktie som har gått sämst senaste veckan och vilken aktie som har fått flest nya ägare. Och den filtreringen jag då har gjort där, det är att jag enkom fokuserar på Stockholmsbörsen. Och det är large, mid och small cap. De äger ju även First North och First North Premier som någon form av farmarlista att kvala in på huvudlistan så att säga. Men det är Stockholmsbörsen.
Ja, men det tycker jag väl låter rimligt att fokusera på de listorna.
Ja, och då kan man ju fundera på vad är det andra då? Jag vet att den här frågan kan dyka upp ibland. Det är alltså inte Nordic Growth Market eller Spotlight eller för detta Aktietorget och sådär, utan Stockholmsbörsen. Mm. Använder du den här?
Ja, inte jättemycket. Nu kanske jag får skämmas i och med att du tycker att det här är typ det bästa sedan skivat bröd. Men nej, det gör jag inte speciellt mycket. Gör du?
Ja, men jag använder det. Jo, men det skulle jag vilja säga. Jag använder den ganska mycket. Jag använder den ju definitivt då varje vecka när jag tar ut den här och lägger ut i våra sociala medier. Men annars under veckan också. Jag tycker att det som är bra med den här är att man kan anpassa den här listan väldigt mycket också. Alltså man kan skräddarsy och skapa och spara egna listor. Så jag har en lista med utländska aktier och jag har en lista som heter utveckling, eller de som har haft bäst utveckling senaste veckan, och den går jag då in på direkt när jag vill ha den här listan inför den här sociala mediebilden. Så jag har en del olika sparade listor och man kan även dela dem med vänner och bekanta som är förfiltrerade efter hur man själv har anpassat den. Men man kan lägga in de aktierna som kanske ingår i superlånet eller som har superräntan, som är blankningsbar, branscher, olika tekniska indikatorer, kanske RSI som är, vi behöver inte grotta ner oss i det, men en teknisk indikator som står för Relative Strength Index. Om man säger att vi tittar på en aktie de senaste 2 veckorna, har den gått ner varje dag så kommer värdet vara 0, och har den gått upp varje dag så kommer värdet vara 100. Ligger värdet på 70 så tycker vi att den är lite överköpt, och ligger värdet på 30 så tycker vi att den är lite översåld. Man behöver inte komma ihåg det jag säger nu, men lite grann en sån här gummiband, hur stretchat är gummibandet? Massor av såna här indikatorer som många uppskattar och som många tycker är lite roliga och intressanta. mycket sånt går att lägga in här om man kanske är en mer avancerad sparare. Men även om det bara är så att man vill hitta bolag med hög direktavkastning och leta vidare därifrån. Den går att anpassa ganska mycket. Så att jag tycker att jag skulle vilja utnämna aktielistan till en av våra folkkära funktioner, Johanna. Och jag skulle vilja säga att du är in mer på aktielistan.
Ja, du får jobba vidare på den. Men jag kan säga en lista som jag är in betydligt mer på. Och som jag också skulle vilja säga kanske på ännu större potential i så fall att bli folkkär, om vi nu ska vara lite pretto här, det är fondlistan. För fonder är det ju 8 av 10 svenskar som sparar i, drygt 22 av 10 som sparar direkt i aktier, även om jag såklart också tycker att den siffran borde stiga. Men fondlistan hittar man ju då föga förvånande under spara, investera, fonder och sen fondlista. Och den är riktigt bra enligt mig. Här kan man ju också då lista och filtrera utifrån en rad olika parametrar. Om det till exempel bara är aktiefonder man vill se inom en viss region, säg globalfonder eller Sverigefonder. Om man bara vill ha små medelstora bolag och så vidare och så vidare. Så man kan skära ut så man får en lista just över de fonderna man är intresserad över. Och så kan man enkelt och snabbt se hur utvecklingen har varit för de här fonderna under olika tidsperioder. Då. En dag, en vecka, en månad, 3 månader i år, 3 år, 5 år, ja, you name it. Man kan jämföra avgifter, man kan lägga till fler filter och välja om man vill exkludera vissa branscher. Man kan välja att bara visa fossilfria fonder och så vidare och så vidare. Man kan se fondbetyget om det är 1, 2, 3 eller 4 eller 5 stjärnor i Morningstar. Och man kan se antalet ägare en fond har. Och även här kan man välja ut x antal fonder. Man kan kryssa till vänster om sig, har de en liten ruta där man kan bocka i. Och sen kan man välja att man bara jämför de här fonderna eller spara de fonderna i en bevakningslista och så vidare. Så att ja, fondlistan är jag inne i alla fall minst en gång i veckan. Oftast mer.
Ja, men den får man ju säga. Det är föga förvånande att du gillar fondlistan, men den är faktiskt väldigt bra. Jag skulle säga den har ju fått sig en rejäl uppfräschning och jag skulle nog nästan våga sticka ut hakan och säga att det är den bästa jag någonsin har sett faktiskt. Mm. Och jag tycker att fördelen här också, det är ju om man är inne på fondlistan och klickar på kolumnen avancerat, så kommer man att se jämförelseindex också. Mm. Och det här tycker jag är väldigt bra, för är det så att man söker en Sverige-indexfond, då kommer man ju få en träff på väldigt många indexfonder med svenska börsen som underliggande. Men det kan ju också vara så att det är väldigt många underliggande, många olika index som de här fonderna följer. Ta en värdefond, en kan ju vara MSCI World och en annan kan vara MSCI All Country World Index, alltså en. Där ingår det både exakt, det ingår både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, och en annan ingår det bara utvecklade marknader. Det blir olika karaktäristika, det är olika risk och det är förmodligen olika potentiell avkastning över tid, för risk och avkastning hör ju ihop. Och det här är ju inte jättelätt att hålla reda på som småsparare, men här har vi gjort det betydligt mycket enklare att se i alla fall. Och det kan ju vara så att man är intresserad av ett visst index också. Det kan ju vara så att jag är ute efter en indexfond som följer ett visst specifikt index. Och då är det ett oerhört kraftfullt verktyg för att se vad är det för index som den här fonden följer. Och det gillar jag jättemycket. Och det står ju jämförelseindex, då kan det också vara aktivt förvaltade fonder. Men där man har angett liksom vilket är vårt jämförelseindex. Så det finns väldigt mycket bra med fondlistan, men det är en sån här detalj som jag tycker är väldigt bra, och the devil is in the details, Johanna.
Mm, det är den. Ja, men både aktielistan och fondlistan tycker vi helt enkelt är värda att lyfta upp. Sen där på aktielistan hade du försökt klämma in lite fler punkter. Nu skulle vi ju bara ha 5 verktyg, men vilka var de här 2 som du får liksom skohorna in här lite inom parentes, Niklas?
Ja, men dels har vi ju aktiegeneratorn och det är ju ett sätt för oss. Vi har ju aktielistan och det är ju om du vill säga att du vill gå på en buffé och sen så vill du plocka ihop din egen tallrik med det du själv vill äta. Jag skulle vilja säga att aktiegeneratorn där är väl istället à la carte och i sånt fall att det är någon som sätter ihop tallriken åt dig. Så aktielistan, jag vill göra det själv och aktiegeneratorn, det blir lite grann do it for me. Åtminstone halvvägs. Därför att där får du svara på 5 frågor och sen så filtreras det fram en lista av bolag som överensstämmer med den, vad du då är ute efter. Alltså hur stora bolagen ska vara, om de ska ge utdelning eller inte, om de ska gå med vinst eller inte. Och sen så filtreras det fram då på silverfat ett antal aktier som passar dina krav så att säga. Så att du behöver inte kunna alla nyckeltal, alla parametrar och själv leta på den här stora aktielistan, utan du får fram en lista med bolag och så får du liksom gå vidare därifrån. Så att någon form av mellanting, en generator som genererar fram de aktierna som överensstämmer med de förväntningar du har helt enkelt. Mm. Och sen har vi aktie- och fondinspiration också. Och jag menar, när man funderar på vad man ska köpa så kanske man inte alltid vet riktigt vad man ska köpa. Så att då kan det vara så att klicka in det på aktieinspiration eller fondinspiration och se vad andra kunder har köpt eller vilka bolag som har gått väldigt bra kanske i år eller senaste åren eller vilka som är mest ägda på vår plattform, vilka som har hög direktavkastning eller om du vill ha en lista som visar investmentbolagen eller högst värderade bolagen om du skulle vilja ha det. Dividend Kings kanske, alltså bolagen som har gett, som har höjt sin utdelning de senaste 50 åren i USA. Då har vi en lista med Dividend Kings. Eller populäraste innehav på utländska marknader eller vad det skulle kunna vara. Så att där kan man gå in och förkovra sig och hitta inspiration till vart ska jag börja. Och har man redan börjat så kan det istället vara en inspiration till hur ska jag ta nästa steg? Vad är jag intresserad av? Jag vet inte. Ge mig lite inspiration. Hjälp mig att börja nysta i någonting. Lite fönsterkoppar.
Ja, men där tror jag du sa något klokt. För en gångs skull. Hjälp mig börja nysta i något. Det här är ju lite inspiration. Det är ju inte liksom köp det här. Utan mer väcka tankar. Och att man kanske ska hitta aktier som man inte visste om. Eller som man inte hade tänkt på. Ofta vet man ju om bolag men man har inte riktigt tänkt på det. Så att det blir lite att man får menyn framför sig.
Ja, men precis. Och sen om man är inne här då på den här aktieinspirationen, alltså om man är på sajten så trycker man på spara och investera, aktier och sen aktieinspiration. Och om man går ganska långt ner, då ser man mer inspiration står det. Och då finns det en topp- och temalistor. Klickar man där, då är det lite, precis som det stod, topp och temalister. Det är alltså inte de bolagen som har mest ägare på våran plattform eller de bolagen som har högst direktavkastning eller som är högst värderade. Utan det är lite mer tematiskt. Och då hittar man förnyelsebar energi, superinvesterarnas favoriter, investmentbolagen återigen här då, miljonärernas favoriter, jämställda bolag. Jag undrar mig några mer bara för att ge lite inspiration här. Warren Buffetts portfölj. Vad ska vi ta med? Preferensaktier, spel, ungdomarnas favoriter, e-handel, kvinnornas favoriter, männens favoriter, kanske intressant. Även här ett smörgåsbord av olika teman. Och är det så att man tycker att, men varför har ni inte det här? Det här hade ju varit ett bra tema. Säg det till oss då så kanske vi kan ta fram det. Här försöker vi samla lite olika teman för att återigen ge inspiration för att man ska kunna börja nysta. Mm.
Personalens favoriter måste jag spana in här efter det här avsnittet. Ja. Okej, vi går vidare. Nästa då. Nu har vi haft analysverktyget, aktiegeneratorn, fondgeneratorn och let's kicka vidare till om aktiegeneratorn och fondgeneratorn var lite i hur man ska hitta nya eller liksom bredda blicken, så går vi tillbaka ett steg här och hoppar till innehavslistan där man kan analysera
ytterligare i sina befintliga innehav. Och där har vi ju ganska nyligen kommit med lite nya funktioner som jag vet att du använder dig flitigt av. För din innehavslista ser ju inte alls ut som min innehavslista. Varför är det så, Niklas?
Nej, men min innehavslista är väl kanske lite mera snorskog eller vad man ska säga. Det är lite för mycket innehav kanske i förhållande till vad jag känner mig bekväm med. Eller jag skäms lite för att det är lite för mycket innehav. Och det är ju mycket aktier då. Men,
ja, men ja. Det var inte så. Ja. Nu tänkte jag faktiskt inte slå på dig för det. Jag tänkte för möjligheten man har att faktiskt skräddarsy vad det är som visas i ens innehavslista. Förutom då ens innehav, vilket ju är obvious, ganska obvious. Men innehavslistan hittar du på min ekonomi och sen innehav. Och det är ju alltså precis som det låter, en total lista över alla dina aktier, fonder, övriga värdepapper som du har. Och så kan du se utvecklingen och inköpsinfo för de här. Och så har du möjlighet att göra egna staplar och lägga till vad det är du ser eller, och inte. Så du ser liksom hur många aktier du har. Var du köpte dem, vad inköpskursen var, vad inköpsvärdet var, vad värdet idag är. Och så kan du se hur mycket de har utvecklats i kronor sen köp och i procent sen köp. Och i år och på 5 år. Men som sagt, det här kan du skräddarsy en hel del. Jag tror att du har ganska många kolumner där.
Ja, men det har jag ju. Och jag menar, när man är in här så längst upp till vänster under rubriken Min ekonomi och de flikarna så står det alla konton. Och där kan man ju också välja att begränsa sig till bara vissa konton i den här vyn. Eller så väljer man att visa alla konton. Det gör man precis som man vill, men det går att anpassa. Och sen om man tittar längst ut till höger istället. Så i själva grafen så kan man lägga till jämförelser. Och då tror jag, åtminstone som folkaktieportföljen ser ut i Sverige, så är det ju 100% bolag från OMXS30. Och då kan man lägga till OMX Stockholm 30 Inc. Utdelning, står det där inom parentes. Och då ser man ju hur man har presterat i jämförelse med OMXS30 då. Eller SIX30RX eller OMXS30GI eller vad man vill. Alltså ett återinvesterande avkastningsindex, det vill säga Stockholmsbörsens OMXS30 Inc. Utdelning. Och där fick jag en feedback från förra podden också. Det var någon som sa att jag sa att det var de största bolagen på Stockholmsbörsen som ingick i OMXS30. Och då måste jag ha pratat lite snabbt, för jag brukar själv vara ganska petig när det kommer till det där. Jag kan väl säga OMXS30 är ju de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 30 aktier till antalet 29 bolag, för Atlas Copco har ju både A och B-aktierna, alltså båda aktieslagarna där i. Men de mest omsatta brukar också vanligtvis vara de största bolagen, men det är inte så de kvalar in i indexet. Så då väljer jag det här då, INK-utdelning. Och då ser man ju ganska snabbt hur man presterar. Och är det så att man överpresterar börsen, tumme upp, kul. Om man underpresterar, då kan man ju fundera på varför man underpresterar. Där kan man ju också börja nysta i vad kan det bero på. Har jag för få innehav? Har jag för många innehav i samma bransch? Eller har jag en sumobrottare på relingen på min lilla eka som väger alldeles för tungt i portföljen? Så att det är den som avgör vart min portfölj går. Eller har jag hög betapapp? Alltså när man är in på en aktie kan man ju se betavärdet. 1, då brukar den svänga historiskt som börsen. 1,5, 1,5 gånger det kanske industribolag, cykliska bolag brukar kunna ha. ICA eller Axfood har förmodligen under 1, de svänger lite mindre än börsen. Där kan man liksom börja nysta i vad beror detta på. Och det kan ju vara så att senaste månaden eller 3 månader, ja, det kanske man kan se som brus. Men börjar man titta i år och 3 år eller kanske maxperiod om man underpresterar, då skulle jag nog ta mig en kopp kaffe och sätta mig ner och fundera och utvärdera portföljen och se vad kan det bero på. Det kanske är ett tema för en kommande podd också. Men det du sa här med kolumner, ja, då har jag ju lagt till en egen kolumn, för att under avkastningssiffrorna, under grafen och under avkastningssiffror i procent eller kronor, då har man ju hela den här tabellen med alla värdepapper. Och längst ut till höger kan man trycka då. Nu inser ju jag att när man lyssnar på den här podden kanske man måste sitta vid datorn och se det här. Nej, det behöver ni inte. Kom bara ihåg att ni kan anpassa och lägga till i era kolumner. Och då kan ni ju få precis de nyckeltal, multiplar eller värdena ni vill ha. Och jag har valt att jag vill se aktiekursen, alltså senast betalt, lägst. Jag vill se om det har rört sig mycket under dagen. Hur de har utvecklats idag, i år, direktavkastning, värdet i portföljen, kursutvecklingen, den procentuella utvecklingen sen köp och utvecklingen i kronor och ören sedan köp. Det är så jag har anpassat, men man kan göra precis hur man vill, och det är därför jag gillar den här listan också, för att du kan anpassa den precis ut efter vad som är viktigt för dig och hur du vill att det ska presenteras på sajten. Så återigen, här är det mer åt det här personifiering. Hur vill du se dina investeringar presenterade och vilka nyckeltal och multiplar och sådär. Och vilka värden.
Mm. Jag tror att innehavslistan är nog en, och just den här jämförelsen och så, det är nog en av dem som jag är inne mest på. Tror jag faktiskt.
Ja, och det finns ju en väldigt, väldigt bra liten detalj också här. Det är ju, som jag älskar på våran sajt. Och det är ju längst ner till höger så ser man ju utdelningen. Mm. Och det är ju utdelningsstaplarna. Så där ser man ju år över år över år också i kronor och ören hur mycket utdelning man har fått. Och håller man bara muspekaren över den här stapeln, inte trycker utan man håller bara över. Då ser man också hur, vad man har haft för utdelningstillväxt. Så att håll, säg att du har varit kund i åtminstone 2 år då, så att säga. Och håller vi stapeln i år, då kanske det står plus 5% eller plus 10%. Eller med allra största sannolikhet för 2020, året är ju inte sluten, så kommer det stå minus. Och det här är ett speciellt utdelningsår. Men här kan man alltså se vad man har haft för utdelningstillväxt år över år. Och det här tycker jag är kul, för vi brukar ju säga att utdelningstillväxten, alltså löneförhöjningen i portföljen, springer mycket snabbare än en löneförhöjning, en inkomst av tjänst från ens arbetsgivare. Mm. Den här gillar jag jättemycket. Mm.
Utdelningsstaplarna är tipptopp. Och som du säger, det tenderar att springa snabbare än löneutvecklingen från arbetsgivaren. Men i år är väl ett förlorat år helt enkelt för utdelningarna. Och de allra flesta har ju minus i utvecklingen i år kontra förra året. Men det beror ju på att så många bolag har ställt in, slopat sina utdelningar för det här året helt enkelt. Så vi hoppas på nya tag 2021.
Och vet du vad som händer om man trycker på den här stapeln?
Mm, då får man se vilka bolag det är man har fått ifrån här. Så om man kollar 2020 kan jag se vilka bolag jag hann få utdelning från innan, eller vilka bolag i min portfölj som har delat ut. Lite Investor, lite Castellum och så vidare.
Det kommer en sån där flygande holländare, tror jag det heter, på det där fikonspråket. Det är en värld som jag inte är så bekväm med. Men en sån där, en flygande holländare snabbare än en börsrobot från, ut från höger fladdrar den ut. Och då ser man ju direkt liksom en ganska lång lista om man har mycket värdepapper. Då ser man exakt i kronor och ören vilka bolag, som du sa, vilka bolag och vilka belopp man har fått här. Så då ser man ju att det har ju inte varit snustort i år i alla fall. Det är ju skönt.
Nej.
Och tittar man till vänster om den här utdelningsstapeln, då hittar vi fördelningen istället. Då ser man ju fördelningen i sitt sparande mellan aktier och pengar och trott eller ej, men här står det fonder för mig också. Övriga värdepapper och börshandlade fonder. Och trycker jag på det här pie-diagrammet, då ser jag ju också, jag trycker på aktier nu då, då ser jag ju vilken aktie som väger allra tyngst i mitt sparande. Och jag är lite osäker på om man alltid har stenkoll på det här, speciellt om man har flera olika depåer, Johanna.
Nej, det tror jag.
Det här blir så oerhört tydligt och enkelt.
Mm. Och det här är ju som sagt, om man trycker på aktier, då får du ju de här olika aktiernas värde av din totala portfölj, inte enbart av din aktieportfölj, utan du liksom väger in även fonderna.
Jo, precis. Av allt sparande, alla pengar du har hos oss, hur mycket är förlagt på aktier, kontanter, alltså torrt krut och fonder och sådär.
Ja, och sen som du säger, uppdelat på vilka aktier och vilka fonder.
Jo, och det där, då kommer man ju inte ifrån det här heller. Man kan ju inte fuska när det kommer till det här med sumobrottare på relingen på en liten eka. För då ser man ju svart på vitt om det är något innehav som väger väldigt tungt i portföljen. Då ska man ju åtminstone fundera på om man inte ska ta ner den risken. Och gör man inte det, då är det ju ett kalkylerat beslut i sånt fall.
Mm. Medvetna beslut är alltid bättre än slumpartade. Då går vi vidare, tycker jag. Och lämnar innehavslistan hur mycket vi än uppskattar den. Vad har vi mer här på vår lilla lista? Jo, men det är ju typ 4 verktyg vi har lyft fram här nu, plus 2 som är bara lite inom parentes, som är skoho. Men åter till fondvärlden, vi pratar ganska mycket aktier nu. Och då kan vi gå tillbaka till min ekonomi och analys, det verktyget vi var inne på allra först. För precis som Niklas sa, om man scrollar ner lite där under rutorna med bäst och sämst i år, då hittar man en rubrik analysera mera och där under min fondportföljanalys. Så klickar man på den, då får man upp en analys av ens fondportfölj helt enkelt. Och lite spännande insikter och kunskaper om hur den ser ut. Bland annat det mest basala, hur många fonder man har, vad man har för snittrisk. Och fonder som säljs till privatpersoner ska ju ha, de ska ju få en riskklassificering 1-7. Alltså på en 7-gradig skala där 1 är lägst risk och 7 är högst risk, så får alla fonder ett betyg. Och då brukar ju aktiefonder tendera ju ha 6 eller 7 i riskklass här. Jag ska inte säga betyg, förlåt. Medan liksom penningmarknadsfonder i SEK har ju en 1 i och med att det är lägst risk. Det är väl knappast någon som tror att svenska staten ska gå i konkurs. Men där kan man helt enkelt se då vad man har för snittrisk i portföljen, och om jag tar mig själv då så är den hög. Jag har 6 av 7 här. Mina fonder har i snitt en 6 på den här riskskalan. Och sen kan man se snittrating, vad ens fonder har för betyg från Morningstar i snitt. Och sen kan man se snittavgiften, som den totala avgiften man betalar för sina fonder. Och där inräknas ju allt sånt som prestationsbaserad avgift och så. Så min här ser lite högre ut, men då har jag en fond som tar prestationsbaserad avgift, och då drar ju det upp snittrisken där. Och sen kan man se vilka regioner man är viktad mot. Och det kan ju också vara en liten ögonöppnare om man märker att man till exempel bara har Asien eller bara Sverige och så vidare. Om man bara Sverige i fondportföljen och bara Sverige i aktieportföljen, ja, men då är man ju väldigt tiltad mot Sverige. Har man lite globalfond, då brukar man vara ganska tiltad mot USA, i och med att USA utgör ungefär 50% av en global fond. Men sen, det kanske mest intressanta, om man scrollar ner lite här, då kan man se vilken branschfördelning man har. Alltså vad man är viktad mot för branscher i sitt fondsparande. Och jag själv då kan till exempel se att jag är 25% viktad mot sjukvård och 25% nästan viktad mot teknik. Och sen har vi kommunikation, då teknik och kommunikation gemensamt utgör ju ungefär 40% av mitt fondsparande. Så att, det säger väl något om vilka fonder jag sparar i just för tillfället här. Jag har några renodlade hälsovårdsfonder, men de ju utgör inte så stor del, men jag tror att det är som så att det kommer in ett par stora läkemedelsbolag i mina övriga fonder också, vilket gör att den här sjukvårdsbranschen blir lite tiltad uppåt. Och framförallt att teknik och kommunikation utgör så stor del, det beror ju dels på att jag har teknikfonder, men också på att de här utgör stora stora delar, en stor andel av en vanlig global fond, de här branscherna.
Och, ja, nej, men jag tycker att den här listan är väldigt bra. Även när du är in på, du ser här regioner då, så klickar du på exempelvis Sverige, då ser du ju vilka fonder som har den här exponeringen, som utgör den här exponeringen mot Sverige, och du ser exponerat värde i kronor och ören. Och jag har Storbritannien som näst största, och då ser jag ju här vilka fonder det är som har exponeringen mot Storbritannien då mest. Det är 3,36% mot Storbritannien i mitt fall. Och då inser man att Sverige står för 90,42% av min exponering. Så man har ju lite home bias. Jag har ju inte jättemycket fonder. Och jag har ju Avanza Zero i mitt pensionssparande. Så därav. Men uppenbarligen så är det ju inte, det är inte bara Sverige. För jag har två fonder till totalt sett. Men man får en väldigt snabb och överskådlig, kraftfull bild får man väl säga. Och även snittavgiften ser man ju också i väldigt, väldigt överskådligt. Mm. Jag tycker att det här är väldigt bra, och det appellerar mitt aktiehjärta också när jag ser den här branschfördelningen och största innehav i fonderna.
Ja, men precis. Jag ska säga det där också, att på branschfördelning, det kan man också klicka på branscherna, så ser man vilka fonder man har exponering mot den här branschen via. Precis som i regioner då. Och som du sa, största innehav hittar man ju också här, och det är ju superintressant, för då hittar man ju liksom bolag som man inte alls har investerat i själv, eller det har man ju indirekt via fonden, men man kanske inte har valt det här bolaget själv. Och då ser jag att jag till exempel som största innehav bland mina fonder har Taiwan Semiconductor Manufacturing. Det är ju inget bolag jag har plockat in själv i portföljen, men det finns i två tillväxtmarknadsfonder som jag investerar i. Och sen hittar jag lite andra intressanta bolag som faktiskt inget är något som jag har personligen. Men det här kan man ju, eller som jag har i aktieportföljen, men här skulle det ju kunna bli som så att om man ser att största innehav i ens fondportfölj är ett bolag som man också har som största innehav i aktieportföljen, ja, men då skulle det ju kunna bli lite kaka på kaka.
Exakt.
Men ska tilläggas, här är det ju också, alltså, det bolag jag har störst exponering mot via mina fonder, det utgör 1,67% av min totala fondsparande, så att det tenderar ju att bli ganska små andelar i och med att fonder är så pass diversifierade som de är.
Ja, men precis. Taiwan Semiconductor, du kanske inte har dem i portföljen, men vi alla är ju väldigt beroende av dem. Vi alla kanske gillar våra smartphones. Apple inte minst är ju en väldigt stor kund, och många där andra också, från de här halvledarna som de här bolagen skeppar över när vi får köpa och öppna en ny lur. Nu är det snart på väg lite 5G-lurar förhoppningsvis. Så det är många, många stora bolag även i Asien som vi indirekt har exponering mot, antingen som konsument eller kanske i portföljen, eller så har vi det i våra globala fonder. Det är ju charmen lite grann kanske också, om man har fonder som blickar utanför Sverige, att man får mycket annat också som man kanske inte hade hittat till annars. Men Johanna, ett knippe väldigt bra funktioner som jag tror att lyssnarna får kika in sig lite grann på. Och sen så nästa vecka så kommer vi att podda på plats helt enkelt. Och det ser jag fram emot.
Det gör jag också. Det ska bli superkul. Så ha det så gott så länge, så hörs vi nästa vecka.
Tusen tack för att du lyssnar på det här igen. Som alltid, vi hörs igen nästa vecka.